Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, hon ligger nerbäddad i sängen, men hon heter Jessica Almenäs. Jessica, hur mår du?
Jag mår faktiskt piss rent ut sagt. Alltså, jag mår så dåligt. Jag har åkt på någon konstig magsjuka. Min mellanson sa till mig häromdagen så här: vi kan inte ha Sam hemma mer. Han drar bara hem en massa magsjuka och skit. Jag bara, jaha, men vad ska vi sätta Sam menar du då? Vad ska vi göra åt det liksom? Nej, men det kommer ju oftast den vägen från Sam någonting spännande från skolan, om det är löss eller är magsjuka eller influensa eller vad det nu kan vara. Och den här gången så var det en rejäl jävla magsjuka. Och fy fan vad jag hatar om magsjuk. Jag blir inte det så ofta. Inte så att jag spyr i alla fall, för att det brukar stanna liksom åt det andra hållet för mig. Och det är ju ganska skönt, för det är vidrigt att spy. Men den här gången så har jag kräkt som en liten, jag vet inte vad. Hoppas ingen sitter och äter när de lyssnar på det här, för det var ju jättetråkigt i så fall. Så att jag är faktiskt helt utslagen. Jag är knockad alltså.
Åh, stackare.
Ja, det är inte kul. Det är inte kul, speciellt som jag egentligen har en ganska chokad vecka med väldigt mycket som jag ska göra. Så förhoppningsvis så kan jag gå på Ellegalan som är idag, när ni kanske lyssnar på det här, fredag. Och sen så börjar jag med en ny inspelning på lördagen. Så att det är liksom dålig tajming att vara sjuk.
Ja. Det är ju ofta det, tyvärr.
Ja, jag vet.
Men det är för att man också har ett roligt liv där man vill göra saker. Så att då råkar ju regelbundet sammanfalla de där två faktorerna samtidigt.
Ja, det är jävligt tråkigt. För att jag var också peppad på att liksom börja gymma den här veckan. Jag var på gymmet förra veckan och kände så här, men gud, kul det att gå på gymmet. Som jag alltid känner när jag går till gymmet. Det är sjukt, men jag tycker att det är så jävla roligt när jag väl är där. Så jag hade liksom gjort en plan och nu skulle jag verkligen komma igång med min rehab framför allt, och vi hade planerat med min apparat hur vi skulle lägga upp det med mina rehabövningar. Jag skulle köra 3 pass i veckan och sådär. Så jag var riktigt peppad, men det fick sitta på hold lite grann. Det får bli nästa vecka då, helt enkelt.
Ja, var sak har sin tid. Men Jessica, jag kan lova att jag kan liksom styra och driva veckans poddavsnitt lite mer. Och sen så får du gärna göra med dina stängda ögon, för jag kan tänka mig att du ligger ner och blundar i kloka inspel här och där.
Ja, jag kommer att lyssna väldigt bra i alla fall, för jag ligger ju bara här med ögonen stängda och försöker tänka på något annat än att jag har huvudvärken från helvetet. Så att jag ska försöka göra lite inspel på det du har att komma med, som säkert är något spännande som vanligt.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag har landat i min poddsäng, direkt cyklad från precis innan ett stort seminarium, typ 3 timmars seminarium om inre och yttre motivation, välbefinnande, stress, immunförsvar och lycka och så vidare och så vidare och så vidare. En del av den hälsopsykologikurs som jag läser. Och nu är liksom alla föreläsningar klara, alla workshops är klara, seminarierna är klara, och nästa vecka väntar en salstenta med papper, penna och suddigum. Herregud! Ja, men jag tänkte, jag har haft det här ämnet framför mina ögon ur ett teoretiskt perspektiv nu några veckor. Och det gör att jag får som ett par glasögon på mig, där jag hela tiden tittar på olika situationer, miljöer, jag läser någonting, jag tittar på någonting på tv, och så har jag hela tiden de glasögonen med mig, där jag försöker se i praktiken vad teorierna försöker förklara. Mm. Och då har jag försökt sätta ihop en lite så här, en liten spaning. Jag är inte alls säker på att jag kommer kunna ro i hamn hela det här projektet nu. Men jag skulle vilja prata om motivation utifrån en motivationsteori. Det finns ju ganska många olika typer av motivationsteorier. Och jag kan säga att när jag pluggade de här ämnena för 20 år sedan, då var det helt andra typer av teorier som nämndes än vad som nämns idag. Om det är så här motivation för hälsobeteenden, eller om det är motivation för elitidrott, eller om det är motivation till att gå till arbetet och så vidare. Och jag är så här lite fostrad i KASAM, känsla av sammanhang. Det är en teori som har väldigt många år på nacken. Och nu för tiden så möter jag inte alls den lika ofta som jag gjorde för typ då 20 år sedan. Numera så verkar det vara som att en av de trendigaste motivationsteorierna är självbestämmande teorin, eller self-determination theory på engelska, SDT, om det är så att man vill läsa mer om det här, googla lite grann. Och den här liksom har återkommit egentligen under hela nästan nu ett året som jag har läst på universitet och olika typer av högskolor och så vidare, som liksom the basic knowledge när det handlar om varför eller varför inte människor upplever motivation. Och lite kort, så här, lite bakgrund. Den här då självbestämmande teorin, den bygger på att en människas basic needs, de basala behoven, är tillfredsställda. Och då delar man upp de här basala behoven i 3 delar. Nummer 1, att man känner sig kompetent. Nummer 2, att man upplever en självständighet eller en autonomi, en möjlighet att kunna påverka sin egen situation. Och nummer 3, en känsla av tillhörighet, relatedness. Att jag liksom är en del av en grupp, att jag har relationer som fungerar i det här sammanhanget och liknande. Och om man då ligger högt på de här 3 delarna, den känslan av kompetens, känslan av självständighet, känslan av tillhörighet, då har man antagligen också en väldigt hög motivation, och också tvärtom, att motivationen minskar. Och nu har ju jag varit då på CrossFit. Så jag kan inte ens, bara jag säger den där meningen högt så börjar jag ju fnissa. Därför att det här är fortfarande så märkligt för mig. Och då har jag tänkt på, som jag pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden, liksom vad är det här för typ av fenomen? Vad är skillnaden mot andra typer av träningssammanhang just för mig? Och då kanske det är någon som har känt igen sig. Så när jag pratar om min känsla när jag går till en CrossFit-box, då kanske de säger, men Lovisa, exakt så där känner jag när jag går på ett gym. Eller exakt så där känner jag om jag går på aerobics. Och det är ju det som är roligt, att det här liksom är så mycket, det handlar så mycket om individualitet. Och igår så var jag på ett pass som var tyngdlyftning. Alltså där man har en skivstång och vikter, och så ska man kasta upp stången. Det är frivändningar och man ska stöta upp stången på raka armar. Det är jerk. Och liksom, jag ser ju de här olympierna, OS-idrottarna, när de liksom kör tyngdlyftning. Och nu är vi massa glada motionärer i boxen som ska köra då tyngdlyftning i en timme.
Men vadå, och var det här ett CrossFit-pass?
Ja! Det ska bli så. Det är en hel timme där man tränar tyngdlyftning. Där man ska bara göra övningar med skivstång, frivända och sen skjutsa upp stången på raka armar. Oj. Och sen börja om.
Intressant.
Och jag har ju bestämt att en viktig del i min liksom, egen upplevelse, det är att jag inte ska gå in i tävlingsmode. Och det positiva i det här sammanhanget är att alla har sin egen skivstång, så att man behöver inte dela med någon. Och man har sina egna vikter, och sen så står det vilka övningar man ska göra och när man ska göra dem på tavlan. Och instruktören går runt och liksom ger lite feedback och sådär. Och sen så var ett av uppdragen, det var tre uppdrag, eller tre block eller vad man ska kalla det för. Ett av uppdragen, det var att man skulle göra man ska göra ett moment varje minut i 12 minuter. Så typ timern startar, det är liksom minut noll. Då skulle man göra två frivändningar och sen två stycken split jerks. Det betyder att man ska skjutsa upp stången på raka armar och samtidigt liksom splitta fötterna framåt bakåt. Alltså det här är verkligen så här OS-idrotten. Men nu är det så att tyngdlyftning finns inte kvar på OS-programmet. Så, men ja, man skulle göra två sådana av varje en gång första minuten.
Mm.
Och så hopp. Och sen så fick man ju typ stå där tills det har gått 55 sekunder eller någonting. Ja, och sen så skulle man göra två frivändningar nästa minut med en knäböj i. Och sen så skulle man den tredje minuten göra en frivändning, och sen så skulle man upp på raka armar, och så skulle man hela tiden pausa 3 sekunder i varje sån här där man fångat stången. Och så gjorde man det i 12 minuter. Liksom väldigt få sekunders arbete och sen vila resten av minuten. Och det var ganska lätta vikter. De som har någon form av max-test i sig, de skulle jobba på viss procent, och jag är total nybörjare, så att jag så här fick prova mig fram lite grann och ja. Och sen skulle man göra varannan minut en frivändning och sen skjutsa upp stången på raka armar. Och så skulle man öka i 20 minuter tills man nådde sitt max.
Mm.
Och avsluta den tredje delen då med 10 stycken frivändning och upp på raka armar och sen ner. Och sen var man ju typ tvungen att vila lite grann, för man skulle liksom behålla ganska mycket av sin vikt. Och när passet var klart så tänkte jag så här, ja, det här var ändå en timmes träning på klockan. Men det har inte varit jobbigt någonstans. Jag är inte trött någonstans. Jag var lite så här svettig mellan tuttarna och så där. Det var kanske min make som klagade på att jag luktade lite grann efter mig inte duschade direkt efter passet. Men det var en så märklig känsla, för att jag förstår ju att för mig är tekniken svårare än vad vikterna är jobbiga och tunga att lyfta upp. Men jag funderar på, det kändes skitkul på så sätt att ja, det var bara att stå där i sin lilla ruta och så skulle man göra de här lyften. Men så funderade jag efteråt så här, ja, men varför är inte det här en grej som jag går igång på? Varför är inte känslan så här, wow, jag har gjort ett jättebra träningspass, eller i den här gruppen där jag då inte känner någon. Instruktören vet ingenting om mig. Och då funderade jag på, utifrån då den här självbestämmande teorin. Jag kände mig ganska hög på kompetens på så sätt att jag visste vad jag skulle göra och ungefär vilken viktig liksom, feeling för vad jag skulle prova på. Jag hade ganska hög känsla i det här autonomi. Alltså att jag kan påverka, det är ingen som tvingar mig lägga på vikt. Det fanns ingen färdig vikt som var så här, alla kvinnor ska köra på 50 kilo. Utan där fick jag liksom i lugn och ro förhålla mig till mina egna vikter. Men den tredje delen, den här känslan av tillhörighet och samhörighet, den är i det här sammanhanget väldigt låg för mig. Alltså, jag upplever inte att det här passet är gjort för sådana som jag, glada motionärsnybörjare på CrossFit. Och jag upplever att jag har väldigt lite gemensamt med alla andra deltagare. Och det är bara för att jag inte vet någonting om dem. Mm. Då tänker jag på det här med känsla av tillhörighet. Hur tydligt det blev för mig när jag har den här teorin framför ögonen. Och är med på ett pass där jag känner att vad är syftet för mig? Varför är det här bra för mig? Och väldigt svårt att se, även om jag tycker det ser roligt ut när jag tittar på ett, liksom, ett pappret där det står liksom, passet eller ser det på tavlan. Men hur man tar sig från att känna väldigt låg känsla av tillhörighet till att wow, om jag ska kunna fortsätta det här så måste min motivation öka genom att dra upp den stapeln. Har du varit med i sådana här sammanhang där du har upplevt att känslan av tillhörighet är låg och att därmed motivationen sjunker?
Gud, det måste man väl ha varit hur många gånger som helst, tänker jag.
Jag tänker högstadiet. Ja, men var det innan man fick välja gymnasieinriktning?
Ja, men bara om jag tänker på träning så tänker jag ju på typ såna här aerobicspass som jag gick på när jag var yngre. Där jag ändå känner så här, gud, jag är så fel alltså. Jag passar verkligen inte in här. Men det är väl ganska ofta man känner att man inte passar in och därmed blir mindre intresserad. Jag tänkte faktiskt på det när du nämnde det här KASAM. För det är något som jag också, det är lustigt att vi ofta liksom hamnar i samma tankebanor här, men jag har ju gått och tänkt på det här KASAM ganska länge nu, för att jag lyssnade på Bodil Jönsson när hon var med i Värvet. Bodil Jönsson, hon är ju professor och författare och så, en äldre dam, väldigt smart, klok, otrolig på alla sätt. Och hon pratade ganska mycket i Värvet om just det här med KASAM och hur viktigt det är för människan, känslan av tillhörighet, att tillhöra ett sammanhang. Och att det är extra viktigt när man blir äldre och att det är det som gör att oftast gamla människor, ibland kan man märka att de åldras väldigt fort på väldigt kort tid. Och då är det ofta för att man saknar en känsla av KASAM. Då. Så det tror jag är väldigt viktigt för människan generellt. Men du pratar om att det är lite ute, eller vad?
Ja, känsla av sammanhang bygger på meningsfullhet. Att man känner meningsfullhet. Att man känner hanterbarhet och begriplighet. Och de tre tillsammans utgör grunden för känslan av sammanhang. Och Antonovsky, som ligger bakom den teorin, han har gjort lite olika typer av forskning, men där handlar det mycket om att de sociala relationerna är viktiga för hur människor ser på sig själva och sin egen roll i det stora hela.
Mm.
Människor som har gått igenom fruktansvärda trauman som barn, hur de ändå som vuxna kan både uppleva sig själv som friska, de upplever att de mår bra. Och sen finns det människor som typ inget typ av trauma och ändå mår så fruktansvärt dåligt. Vad är det som skiljer de här grupperna åt? Det här med att vara en känsla av sammanhang då, och det här med kunna relatera till ett fenomen eller en situation eller en grupp, då tänker jag att mycket handlar om normen. Alltså att när man känner att man är utanför normen så minskar motivationen och den positiva känslan. Sen vet jag att vissa människor går ju igång på att vara utanför normen. Alltså att det verkligen är ett statement att man inte är som alla andra. Och det kan ju vara en skyddsmekanism eller en skyddsfaktor för vissa. Medan för andra är att man inte vill vara en del av normen. Om man då tänker sig till exempel en crossfit-norm för mig. Eller det här med att man löptränar. Men gud, jag skulle aldrig kalla mig själv för löpare. Nej, fy. Alltså att man inte står för eller vill vara en del av normen. Jag tänkte på det. Jag har kämpat lite grann med i... Jag som coach så är jag så van vid att hela tiden jobba utifrån så här, men om jag ska möta en persons behov, så här, vad man har för träningsmål, vad man vill fokusera på, då är ju det liksom det autonomiska. Det här vi pratade om för några år sedan i träningspodden, kommer jag ihåg, så här, det här som coach behöva kompromissa med vad man själv tycker att en klient behöver träna på mot vad klienten själv vill träna på. Om det är olika saker så kan det liksom bli en liten clinch i det. Och så när jag sätter ihop träningsprogram och träningspass och ska välja redskap, om man ska köra knäböj, jag brukar köra knäböj med hantlar, skivstång, en medicinboll, gummiband, det finns hur många redskap att välja, så brukar jag fundera på ja, men vad ungefär tror jag att den här personen skulle vilja ha för redskap. Och det här med att välja vikter och sådär. Och då har jag liksom jag hittat så här, men vad är en rimlig normnivå? Så då skulle jag kunna instruera i, om du instruerar i 3 stycken nivåer. Fällkniv tycker jag är ett bra exempel. Det är fällknivsövningen.
Ja, ja.
Man ligger på rygg. Och sen så tittar du på gymnasterna när de kör fällkniv. Då verkligen viker de ihop sig så händer och fötter möts rakt upp, rakt ovanför höften. Och sen så sträcker jag ut igen. Det skulle många säga att det är en äkta fällkniv. Om jag väljer att visa fällkniv, då kan jag visa så här, nivå 1. Då lyfter man huvudet, en arm och ett ben. Nivå 2, 2 armar, 1 ben. Nivå 3, lyft huvudet, skulderbladen och armarna, 2 ben kanske. Och sen så kan jag liksom visa den högsta nivån som är den här äkta fällkniven. Och då har jag liksom börjat med att visa nivå 1. Och sen jobbar jag mig upp. Det känns så här bra, då kan du göra så här. Tycker du det här för lätt? Ja, då kan du göra så här. Så blir det svårare och svårare. Till skillnad från att först visa den äkta fällkniven. Och sen, om man då kanske är en bra coach, så visar man lite lättare, lite lättare, lite lättare. Så hamnar man till slut nere i det som är den lättaste nivån. Men så kan man ju som coach visa bara den här äkta fällkniven. Och sen så, ja, och är den för svår, då får ni anpassa så att det känns lättare. Och så visar man kanske inte ens alternativen. Och då tänkte jag på det. Nu är det här bara utifrån den boxen som jag har varit och tränat på några gånger. Men då pratade jag med coacherna där och då, för min stora utmaning, det är när det står en siffra, typ som förra veckan, 25 meter handstand walk. Eller, och jag kan inte stå på händer, jag kan alltså gå 25 meter, nej, ja, men jag tränar på att stå mot väggen, och det stod ju också. Men då kan det stå så här, en hantelövning, män 22,5, kvinnor 15 kilo, thrusters, alltså knäböj och axelpress med skivstång, män låt säga 40 kilo, kvinnor 30 kilo, och muscle ups, står det typ 20 muscle ups. Och då så frågade jag så här, men vad kommer de här liksom hela tiden instruktionerna eller beskrivningen från, liksom, vem är det man ska, hur ska man tänka kring det som då för mig vanlig motionär? Ja, då hade många av deras coacher ett upplägg där de för varje pass, eftersom det är gymnastik, det är kondition, det är styrka, det är, ja, det är massa olika typer av skills. Då har de gjort tänkt så här, men i en traditionell grupp hos dem, den som är bäst i gruppen, vad kan den göra för någonting? Det blir normen. Och sen så kan man liksom lägga sig under den, för att de allra flesta är inte bäst på någonting. De flesta är ganska mediokra, nu när jag ändå har tittat på många som har kört. Men att de som är bäst fortfarande ska få en utmaning och alla andra får kämpa med att liksom utvecklas. Men det är sällan så att den som är bäst på handstående eller går på händer också är bäst i tyngdlyftningen. Utan att det är olika personer som får känna att de kan göra det som står på tavlan viktmässigt. Och jag själv har aldrig jobbat på det sättet. Det här med lägga någon form av normnivå. Om det är biceps curl, då brukar jag säga, välj en vikt någonstans mellan 6 och 10 kilo. Och då vet de så här, okej, 10 kilo kommer antagligen vara tungt. 6 kilo, ja men det kommer antagligen det funkar för alla. Istället för att säga att alla ska ha 10 kilo. Ta lättare om det inte går.
Ja, ja.
Är det samma sak i basketen? Alltså, om man ska visa, eller jobba med finter och teknik och... Så vad är dina erfarenheter där med liksom hur man lägger upp det? Disponerar det? Vad tänker du? En layup?
Oh, vad svårt att jämföra, tror jag. Alltså en layup är ju en layup, och det kan du kan ju bara göra en layup på ett sätt.
Jag når ju inte till att kunna göra en layup. Vi diskar direkt.
Men... Först tänkte jag så här, ja men vad dumt att utgå alltid, eller att liksom lägga normen från de bästa. Det måste ju vara demotiverande för många. Men sen tänkte jag så här, fast de måste ju också få en chans. Då tänkte jag faktiskt på när jag själv gick i skolan. Jag låg väldigt långt fram när jag gick i skolan. Jag kunde läsa när jag var 3-4 år. Så när jag började skolan så kunde jag redan läsa och skriva, och jag var väldigt snabb. Så jag gjorde liksom ut alla böcker, så här, matteboken, jag gjorde ut läsboken, svenska boken, allting. Och så fick jag sätta mig med någon annan uppgift, jag fick någon annan bok, eller du kan sitta och läsa boken stund, eller du får göra någonting annat liksom. Men det var ju inte anpassat efter mig någonting egentligen. Och då tänkte jag så här, gud, man måste ju kanske se till att även de som är bäst också känner sig utmanade och motiverade och får någonting att sträva mot, för annars så tappar man ju dem. Så jag vet inte, det är ganska svårt ändå. Jag vet att i Kungsholmen Basket så har man extra träningar då. Och där delar man in i nivåer, så att de som vill mest och så, de får gå på en träning, och där tror jag att de anpassar det liksom efter de bästa. Och även om du inte är bäst men ändå vill bli bäst och ha liksom det drivet, så är du med på det. Då tror jag man kan lära sig ganska mycket av att sträva mot de högre nivåerna. Men sen så finns det också en annan nivå där man kan gå om man liksom vill träna extra men känner att man inte... jag är inte där än, eller det kanske inte är mitt mål, men jag tycker det är kul att vara med kompisarna och jag vill gärna träna och sådär. Och det kan ju vara en variant. Men jag tror det är svårt det där med motivation. Alltså, förlåt, jag har inget klart svar på det här, för jag tror att det är liksom, det beror på är mitt svar, vad jag tycker egentligen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
När jag liksom börjat läsa saker igen, för det är också så intressant med att läsa någonting och sen så några år senare läsa exakt samma texter igen och ha liksom andra typer av erfarenheter med sig. Att det hjälper till lite grann som Tetris att sortera olika tankar. Man kan göra som en skala. Och sen är det inte vattentäta skott mellan olika typer av sorters motivation. Men om man börjar liksom längst bort till vänster, då har vi amotivation. Det är liksom att man inte gör någonting. Man är noll intresserad av träning, man tränar ingenting, man tänker inte på träning. I couldn't care less. Det är liksom amotivation. Och nästa steg, det är när människor ändå gör någonting, men man ligger med väldigt starka yttre motivationsfaktorer. Och ofta så är upplevelsen av att man måste. Och då kan det vara allt ifrån så här att ja, men jag måste gå och träna. Ofta kan det vara kopplat med någon form av belöning. Typ man själv så här, om jag går till gymmet, jag får bara kolla på min favoritserie om jag är på gymmet och springer på löpbandet samtidigt. Det är en väldigt stark yttre motivationsfaktor. Det finns någon form av belöning som man lägger in i beteendet. Och nästa steg, det kanske är liksom att man mer hamnar i att jag borde. Det kan handla mer om att man känner sig, ofta kan det vara lite mer skambetonad motivation. Jag borde träna, så man går till gymmet. Man har ändå förstått att det finns en poäng, men det handlar väldigt mycket liksom fortfarande stark yttre motivation. Och sen nästa steg, då är det liksom, ja men det är bra för mig. Då liksom börjar man närma sig inre motivation. Jag vet att det är bra för mig. Då har du ändå mer, eller du har högre kvalitet på din motivation än när du bara känner att du måste. Och sen kommer man så här att man börjar känna att ja men det här, det är ändå någonting för mig. Jag börjar liksom känna effekterna. Jag upplever att jag får någonting tillbaka som inte har att göra med yttre belöningar. Och sen till slut är tanken då liksom att man verkligen ska nå det här intresset. Det här är roligt, det är lustfyllt. Sen har jag tänkt att människor som beskriver träning och deras träningsrutin, det är någonting som bara sker. Det är någonting som jag alltid gör. Det är bara att göra. Det sker med automatik. Jag har sett det som en inre motivation. Alltså en väldigt värdefull motivation. Men nu när jag har liksom fått läsa mer och de här motivationsnördarna sitter och resonerar, då menar de på att ett beteende som beskrivs i första hand som någonting som det är en del av mig, snarare handlar om lägre kvalitet på motivationen. För att då är det inte lustfyllt, det är inte engagerat, det är inte känslan av tillfredsställelse, utan det är någonting som man bara gör. Till exempel då med borsta tänderna, det är någonting människor bara gör, det är en del av min dag. Men och då menar man på då att ja, men det är ingen stark motivation som ligger bakom människors träningsvanor när det är någonting, det är en del av mig. Men jag tänkte det som någonting värdefullt.
Ja, jag med. Jag tyckte det lät jättekonstigt.
Ja, och just det, av att göra någonting av gammal vana, det är också liksom en typ av lägre kvalitetsmotivation enligt de här teorierna. Sen är det klart att liksom, det inte är som sagt vattentäta skott mellan dem. Men då kommer jag ihåg, senast för några veckor sedan, men vi har pratat flera gånger om senaste 4-5 åren när jag började med den där sjukt tunga styrketräningen. Och hur jag hade en enormt stark inre motivation, jättestimulerande, självuppfyllande, bröt massa gränser som jag inte trodde att jag hade. Alltså jag liksom bara, va? Men gud, jag pushade mig och var enormt motiverad. Och sen hamnade i ett läge där jag upplevde att tröskeln blev väldigt hög, jag har slutat utvecklas, jag ser inte fram emot träningen längre, jag borde köra det här passet, men det känns inget kul, börja hoppa över träningspass i programmet och så vidare. Och hur jag, när jag då liksom, från att ha varit jättelångt till höger på en skala där jag har väldigt stark autonomi och att det är liksom självreglerande från mig själv, hamnar i amotivation. I att, nej, det här vill jag inte göra. Jag skulle kunna göra det bara för att, ja men jag har gjort det så länge nu. Det är väl dumt att kasta bort de här åren som jag har investerat i det. Men för många personer då så handlar det om att man slutar inte träna när man hamnar i en amotivationssituation. Men man gör någonting annat kanske. Men nu, jag ska nog springa istället. Så man kan bli amotiverad till en träningsform eller till ett upplägg eller till ett särskilt gym som man drar sig för att gå till. Men man har fortfarande motivation till själva utförandet i sig, tiden och energin som man vill lägga på en aktivitet. Och jag tror att det kräver ju ett mycket större självinsikt än de här människorna som blir jättemotiverade. De tränar och tränar, de får bästa resultaten. Och sen så blir de amotiverade och slutar träna helt istället för att fundera över vad kan jag göra istället? Vad kan jag göra annorlunda? Vad behöver jag byta ut eller variera för att få känna på den här typen av motivation igen fast i ett annat sammanhang, en annan träningsform, ett annat träningsupplägg?
Ja, det är ju intressant.
Flummigt,
ja, det är flummigt.
Men komplext.
Men det är intressant det där med motivation faktiskt. Men jag har studsat fortfarande på det där att jag skulle säga att den absolut starkaste motivationen är när man bara gör. Så att jag håller inte med forskningen.
Nej, och det där, jag har marinerat det jättelänge och jag har ju tänkt att det är en jätteviktig del i människor som börjar träna i vuxen ålder. Hur kämpigt det är de första åren när man måste aktivt göra hela tiden. Och hur glad man blir som person bredvid. Där man ser så här att wow, nu har det blivit någonting som personen bara gör. Men om det samtidigt finns någon lust, känsla av sammanhang, då är det ju bra. Men jag tror att det är kanske det som att det är mycket mer komplext än vad vi vanliga människor pratar, liksom hur vi pratar om det. Och jag tror att man så här, om man för sig själv liksom så här tips och råd då kring om man vill öka sin motivation utifrån motivationsteorier. Jag har en liten lista.
Mm. Kör.
Så om man tänker sig att man liksom, okej, jag skulle på något sätt behöva öka min kompetens, känslan av kompetens, då skulle man behöva fokusera mer på min egen individuella upplevelse av framgång snarare än den objektiva framgången. Och med det sagt, den objektiva framgången i knäböj, det är att man kan lägga på mer vikt på stången och fortfarande göra lika många repetitioner. Eller kunna springa milen på samma tid. Eller springa milen snabbare tid. Men den individuella framgången, den kanske snarare är, ja, vad härligt att jag känner mig så trygg. Trots att vikterna har blivit tyngre så känner jag mig fortfarande trygg med skivstången. Det är liksom en, då har man fokuserat mer på att stötta känslan av kompetens. Man ska vara snäll och förstående med sig själv när man tycker att något är svårt som man vill lära sig. Istället för att bli frustrerad och sur och irriterad när man inte lär sig, så ska man liksom försöka klappa på sig ändå. Den här inre kritiken i ens tillkortakommanden, den ska man försöka att inte mata. Den där svarta vargen som vi pratade om för några månader sedan.
Just det.
Och man ska ha någon form av struktur i sin process så att man kan se att det finns logiska steg mot målet. Och då, nu har jag så här, det här har jag översatt utifrån liksom ett coachsammanhang. Så nu tänker jag mer vad man kan göra för sig själv, för man tänker att det är bra att fokusera på det man kan påverka själv. När du, Jessica, började med din löparsatsning när Dylan var liten, hur du klarade av att sätta dina logiska steg i så här, okej, men det finns ett mål, men hur ska jag ta mig dit? Vad är logiskt att göra för delmål? Hur ska jag lägga upp processen snarare än att fokusera på att man ska klara av ett maraton?
Ja.
Att ha realistiska mål, det har vi pratat om förut. Att man ska göra en logisk struktur för sig själv. Och då har jag tänkt på det här med att men jag ska träna 3 gånger i veckan. Det är måndag, onsdag, fredag. På måndag är jag på gymmet, på onsdagen joggar jag, fredag kör jag yoga. Att det ska inte vara lite så random. Alltså förutsägbarhet i den logiska strukturen är tydligen viktig. Och man ska träna på att ge sig själv positiv feedback. Man ska också våga be andra om positiv feedback.
Mm, kul. Det är ju alltid roligt att få positiv feedback.
Ja, det är ju fantastiskt.
Man blir ju glad. Jag kommer att tänka på när jag red påskkurs nyligen. På hoppkurs 2 dagar. Och jag, dagen efter jag hade gjort det, så var jag i stallet. Och då han som äger stallet kom och sa, det såg bra ut det där igår. Vad bra det gick liksom. Och då blev man ju så nöjd. Det är jättekul att få positiv feedback. Man blir ju superglad verkligen.
Och det var ju flera stycken som fick plinga i PB-klockan på passet igår.
Ja, det är väl kul också.
Ja, och jag hade kunnat plinga hur många gånger som helst, för jag har ju aldrig gjort det där på det sättet förut, men det gjorde jag inte. Men då tänkte jag så här att nu, eftersom jag har de här glasögonen, då, och jag har ju ingen aning om vad de har tagit för vikter, eller, alltså jag vet ju ingenting, men då har jag tänkt att gud vad roligt att du fick plinga i klockan, sa jag då. Vad glad jag är för din skull.
Ja, men det är skitkul.
Ja, hon blev jätteglad. Och en kille som plingar också, men han var jävla, alltså gud vad de skjutsade upp stränger i luften. Det är lite obehagligt när de så här släpper sen stången. De har alltså helt upp på raka armar. Och sen bara släpper de stången framåt. Då jag blir ju lite harig. Det är inte min grej, va? Så här stökiga ljudmiljöer. Men
sånt där är jag också lite rädd för, måste jag säga.
Ja, det är lite obehagligt. Innan vi ska köra, innan jag tänkte jag skulle prata om det här med hur man liksom kan supporta sin känsla av tillhörighet, så tänkte jag prata om det här med autonomi, alltså känslan av självständighet och självbestämmande, att jag kan påverka, att jag spelar roll. För det är ju någonting som du själv kan påverka. Känslan av tillhörighet är ju liksom mer om det som är runt omkring. Men då ska man fokusera på individen. Och det här vet jag att när jag sa någonting som inte var så himla poppis för alla i Transpodden för några år sedan, det var när jag förklarade min filosofi kring att lägga in en passus. Alltså, jag är bra på att springa, nu pratar jag om Lovisa. Jag är bra på att springa för att vara en gymtjej. Jag är väldigt stark för att bara styrketräna 2 gånger i veckan. Alltså att man sätter sig själv in i liksom, med en liten twist. För det finns ju alltid någon som är bättre på att springa. Det finns alltid någon som är starkare. Men att man liksom kan försvara sina egna framgångar och nivåer utifrån hur man brukar prioritera i sin träning. Och då handlar det mycket om det här med att inte köra one size fits all. Och det är väl lite grann, men som att alla ska inte göra knäböj med skivstång. Alla ska inte göra axelpress, alltså pressa stång rakt upp. För det är till exempel Jessica Almenäs med sitt nyckelben som är lite skevt. Mm-hmm. Om du vill köra axelpress, då kommer det vara bättre för dig att jobba med hantlar. Eftersom du då kan vinkla axeln så att du inte fastnar med nyckelbenet i axelleden.
Mm.
Och det betyder i praktiken då att man inte ska jämföra sig så mycket med alla andra runt omkring, utan att man ska se sina egna individuella förutsättningar, och att också som i en grupp, en träningsgrupp, att man kommer ihåg att det är inte my way or the highway. Alla ska göra så här. Nu ska alla göra 21 repetitioner. Nu ska alla göra 15 repetitioner. Utan lite grann att det måste finnas flexibilitet, men också hos sig själv. Känner man såhär, men jag kommer inte fixa 21 repetitioner. Ja, men gör 15 då. Det kommer inte göra, det är liksom inget, det blir inget världskrig för att någon är mer flexibel utifrån ramarna. Om det inte är så att man ska springa ett lopp och det verkligen är ett mål och ett start, om man ska ta sig mellan olika typer av konor eller den bansträckning. Men de flesta, det är ju bara någon gång per år kanske man springer ett sånt typ av lopp där man verkligen måste göra exakt som alla andra och inte tjuvstarta. Men sen en viktig del för den här känslan då, autonomi, självständighet, det är att man både att man har klart för sig olika typer av typ meningsfulla orsaker till varför vissa saker skulle behöva göra. Och det är väl det som är, vad heter hon nu då som du pratade om från Värvet?
Bodil Jönsson.
Ja, jag höll på att säga Gundel. Eller Görel. Bodil. Alltså det med att man känner att det finns en meningsfullhet i övningen. Eller när man ska springa intervaller. Men varför ska jag springa de här intervallerna för? Det är ett sätt att öka känslan av självständighet. För att jag faktiskt också då ökar min kompetens. Till skillnad från att springa intervall och inte fatta någonting varför jag ska hålla på och öka och sänka hastigheten på löpbandet eller varför jag ska vila på ett visst sätt och så vidare. Man ska också använda ett neutralt språk till sig själv. Alltså istället för så här, jag måste komma djupare i knäböj. Så kan man säga så här till sig själv eller tänka lågt eller högt. Det skulle vara bra för mig om jag kunde komma ner lite djupare så att jag känner att jag tränar benen ordentligt. Eller jag måste, just de här måste och borde ska man försöka undvika. Att man är tvungen och se om man kan hitta ett annat språk när man pratar med sig själv eller pratar med andra runt omkring sig som man vill liksom främja motivationen. Man ska lämna utrymme till sig själv att kunna ta egna beslut. Så om man har ett träningsprogram som man har kanske sett på Instagram eller man har köpt det eller man har fått det av någon coach, så är det ett framgångsrikt träningsprogram när det handlar om motivation. Då ska man antingen ha fått vara med och tycka till i början eller att det finns utrymme för egna beslut. Och det tyckte jag var så här sympatiskt, för du och jag är väldigt flexibla. Med, när vi pratar om olika träningspass som vi har kört eller upplägg, vi är väldigt så här, och så kan man om man vill, och här, alltså det är väldigt mycket utrymme för egen tolkning, att det är inte så himla viktigt att det är till punkt och pricka, men vissa blir ju jätteprovocerade, det ska göras som det står, som någon annan har bestämt.
Men som du säger, där är ju vi ganska flexibla, och jag har ju också landat i det här att träningen blir av är ju mycket, mycket bättre än att den inte blir det. Och om det då blir på ett lite annat sätt än vad som var tänkt, så spelar inte det så stor roll.
Nej, alltså det är inte så himla viktigt. Jag kan tänka mig att det till och med är lite motivationssänkare om man håller på med sådana extrema ramar. Avslutningsvis, du och jag är ju väldigt bra på att unna oss. Vi har ju alltid liksom jakten på nästa belöning. Och i den här motivationsteorin, då är det smart att man ska välja att belöna sig när man har gjort något bra ifrån sig. Alltså genom att informera sig själv eller någon annan om att beteendet har varit bra, inte prestationen. Så typ, man ska springa ett 5-kilometers lopp. Man kan springa vårruset. Då kan man belöna sig för att man har sprungit loppet. Man måste inte ha sprungit på 30 minuter för att få belöningen. Och på samma sätt det här med bestraffningar. Att det inte ska vara förknippat med någon bestraffning om beteendet har varit dåligt eller prestationen har varit sämre än förväntat. Så man ska belöna sig själv när man tycker att man har betett sig på ett bra sätt.
Så där är det bra att tänka i föräldraskap faktiskt.
Ja, det är många grejer här som man tänker så här. Gud, tänk om jag kunde komma ihåg det där när det hettar till, när allt man vill och bara... då ska man liksom... Vad är motivationsteorin här nu? Vad skulle kunna vara smart? Och sen då, avslutningsvis, det här med hur man kan främja känslan av tillhörighet. Och det nu blir det riktigt flummigt. Hur ska jag översätta det här? Att man ska visa förståelse för sina känslor och sina motiv. Alltså om man har den här dialogen med sig själv. Så istället för att slå ifrån sig sina motiv, så ska man förklara för sig själv varför jag har de här motiven. Som till exempel när det handlar om viktnedgång. då är det ju väldigt många människor som känner att de måste slash borde gå ner i vikt för att andra förväntar sig att det är en rimlig inställning. Det är liksom, det ligger så här genomsyrande på samhällsnivå att man borde gå ner i vikt. Så är det ju. Och det kan vi ju se oavsett vilken viktklass människor är. Och när man då hamnar i de där tankarna om att jag borde träna för att gå ner i vikt. Och så, men just det. Nu, Lofsan och Jessica har ju sagt att man inte ska träna för att gå ner i vikt. Man ska träna av andra skäl. Så kan ju människor tänka om det, hur du och jag pratar. Och då ska man säga till sig själv, men det är inte konstigt att du upplever att, alltså jag pratar med mig själv här nu, det är inte konstigt att du upplever att viktnedgång är väldigt viktigt eftersom du matas med de budskapen hela tiden. Jag förstår varför jag känner som jag gör. Och liksom mer sätta en punkt där. Men det här med att visa sig själv en förståelse, och, men också att vara öppen mot andra, är liksom öppen med sina tankar och känslor, lite grann det här med att lägga korten på bordet. Det hjälper också människor runt omkring dig att stötta dig i din egen resa genom livet, till skillnad från att bära sånt själv när man är i sammanhang, i grupper och liknande. Men också då hänger det ihop med att inte lägga sina egna förväntningar på andra, att ta för givet att alla andra vill gå ner i vikt, borde gå ner i vikt, måste gå ner i vikt, bara för att du själv tänker så om din egen kropp och vanor. Och den andra delen, förutom då att om man vill ha en känsla av tillhörighet, då måste man också skapa för sig själv tillfällen till social samvaro. Alltså, vill du höja din motivation i ett sammanhang så måste man också ta initiativ till att bygga relationer. Och det är det här jag tycker är lite läskigt med CrossFit-gänget. Att jag måste nog själv ta lite mer initiativ om jag vill ha en högre känsla av tillhörighet. Men jag smälter det här några veckor till. Och avslutningsvis, det man ska göra, både för sig själv och människor runt omkring sig, och det här vet jag att både du och jag har haft det sjukt kämpigt med genom livet, det är att man ska fokusera på sig själv som människa, inte som en presterare. Mm. Alltså att man ska fokusera mer på individen som en självständig, värdefull person, bara av att finnas till och vara. Att man inte måste prestera för att vara viktig, för att få känslan av nöjdhet. Och det där har ju du och jag, både du och jag är ju riktiga såna här presterare som gärna liksom premierar, och man måste hugga i och man ska visa framfötterna, och vi liksom drivna, kanske också uppfostrade i en sån typ av anda där vi gärna tycker att vi är bra när vi har presterat. Men utmaningen är att se sig själv som en människa, oavsett vilket forum det är. Ja, nu är jag i mitt sovrum, så då bara ger det som exempel. Men att man inte måste prestera i sovrummet. Det handlar mer om att det räcker med att finnas till. Och att komma. Det här med att man vill främja det positiva beteendet. Showing up är viktigare än att prestera på plats. Och där var liksom min självbestämmande teori enormt träningsinriktad. Men det är inte helt lätt. Och som du säger, man köper verkligen inte alla argument.
Nej, det gör man inte. Men det är bra, för det sätter ju fart på lite tankar och sådär. Ofta tycker jag att väldigt många saker när man pratar om motivation och sådana saker, så är ganska mycket så här, väldigt vad ska man säga, ja, men det känns som att de skriver en på näsan. Man bara, men vänta nu, får ni pengar att forska fram sånt här? Det här känns ju bara för tramsigt. Men, ja, men man kan verkligen tänka så. Vadå, det här är ju givet.
Pengar.
Ja.
Men då ska jag säga, på mitt seminarium som jag ledde idag i skolan, då hade vi ju undersökt de här kopplingarna, och då såg man att om man upplever låg motivation så tenderar man också att uppleva en hög stress, och höga stressnivåer över längre tid är en grogrund för sjukdomar som kostar samhället jättemycket. Så man får tänka liksom ett livslångt perspektiv här på vad samhället har för nytta av att investera i den här typen av forskning. Det är så nördigt!
Ja, det är nördigt. Men när vi ändå är inne på motivation så gör jag en liten nyhetsmorgonövergång här till kanske de mest motiverade idrottsmännen av alla, nämligen de som kommer att vara med i sommarens OS i Paris. Och jag såg nämligen på nyhetsmorgon idag, onsdag när vi poddar, att det är 100 dagar till OS i Paris drar igång. Och jag ska ju dit och jobba, som ni vet. Och jag har ju glömt att berätta att jag spelade in... film, höll jag på att säga. Vi spelade in en kampanjfilm för OS med Mondo Duplantis i lördags.
Du skulle ju fråga honom.
Ja, jag skulle fråga honom, men när jag skulle fråga honom så kom inte jag ihåg vad det var jag skulle fråga honom. Så bra funkar i mitt minne. Så att, vad var det jag skulle fråga honom?
Det har jag också glömt bort.
Ja, du ser. Du kommer inte ens heller ihåg. Jag bara stod där och bara, vad fan var det jag skulle fråga honom? Men han är ju alltså... Finns det en trevligare idrottsman i hela världen? Jag tror inte det. Han är så otroligt trevlig. Han är så otroligt down to earth och verkligen... nej men alltså... otrolig på alla sätt och vis. Och vi hamnade i en diskussion. Han är väldigt intresserad av sport generellt och amerikansk sport och så här. Och vi började prata basket bland annat. Och han kollar mycket på basket i USA och mycket collegebasket. Collegebasket skulle jag gärna kolla på mer, för de säger att den är bättre än vad NBA-basketen är. Att NBA-basketen är liksom lite mer show, och collegebasketen är alltså det är riktigt bra basket. Och de har ju skitmycket publik på collegebasket i USA. Och då snackar vi lite grann om March Madness. Det är ju slutspelet då i college-basketen som är i mars varje år. Och det...
Jaha, jag trodde det var March.
Nej, March. Alltså March. Nej, March som är månaden. Och då berättade han att han kollat på det, och det finns tydligen en tjej då som är helt otrolig. Så han sa att alla kollar på tjej collegebasketen nu, mer än vad de kollade på killarnas. Så tydligen så hade finalen där då med den här tjejen som ska vara liksom den nya superstjärnan, nya Steph Curry, ja, helt otroligt tydligen. De hade haft de bästa tittarsiffrorna på en basketmatch någonsin i USA. Alltså alla NBA-matcher och allting inräknat. Det var liksom, alla ville se det här. Så jag var tvungen att börja googla då den här tjejen som heter Caitlin Clark. Och hon gick då som nummer ett i draften som de hade nyligen i helgen, tror jag. Att de hade draft till Women's NBA. Hon är nummer ett och jag måste ju se henne spela, för nu blev jag så intresserad av detta. Men så fastnade jag på en annan grej som var så jävla intressant. Och det var nämligen att jag såg hennes kontrakt. Vad hon kommer att tjäna. Hon skrev alltså 4-årskontrakt med Indiana, som då valde henne först av alla. Det betyder att hon är den absolut hetaste av alla nya som kommer upp. Hennes årslön kommer att ligga på runt så här, ja, i snitt tror jag de här 4 åren, $75,000. $75,000.
150,000 kronor.
Ja, men kanske $800,000 är ganska stark just nu. Så 800,000. Men det är ju ingenting. Alltså,
jag trodde du skulle säga $75 miljoner.
Ja, det är ju ingenting. Det är ingenting. Du vet, snittlönen för herrarna i NBA, snittlönen, den ligger på över 10 miljoner kronor om året. Snittlönen.
Fan vad förbannad jag blir nu.
Ja, jag blir också förbannad. Och absolut, jag fattar den här grejen att det handlar om hur mycket biljetter man kan sälja ut, och de har inte lika mycket publik på damernas, absolut. Det handlar om sponsorer etc, etc, etc. Men att det ska vara den skillnaden, det är ju bizarrt. Alltså det är ju sinnessjukt. Och speciellt nu när det känns som att dambasketen är verkligen på frammarsch. Att de hade så mycket tittarsiffror på den här collegefinalen som damerna spelade. Som liksom var mycket, mycket mer än de som kollade på herrfinalen. Det säger ju någonting. Ska det vara sån skillnad i lön? Det är ju helt sinnessjukt.
Ja, och hur, då undrar ju jag utifrån självbestämmande teorin, hur man motiverar sig om man vet då att exakt samma människor fast med snopp, som ju utför exakt samma arbete, tränar exakt lika mycket, spelar kanske exakt lika många matcher i seriespelet och så vidare, när de gör det för så himla många gånger fler pengarna, hur det påverkar motivationen på individnivå?
Ja, det måste i alla fall vara något som de funderar över. Men samtidigt så är det, och det är ju också helt sjukt, men det är ju kanske max de senaste 10 åren som du som basketspelare har kunnat se en framtid där du kan leva på din sport. Alltså även om du är absolut bäst i världen på det du håller på med. Så det är ju relativt nytt att de här tjejerna som går på college faktiskt vet att det här kan leda till att jag kan försörja mig på det här. Men alltså försörja sig, alltså det är klart att det är 800 000 i ett vanligt jobb, är ju det en bra lön givetvis.
Sverige, men i USA så
ja, men om du jämför,
är det så dyrt att leva.
Ja, och om du jämför med vad herrarna får, det känns inte rimligt, men det är ju samma sak i alla sporter, och det är bara så här. Jag kan förstå när de argumenterar så här, ja men det handlar om intresset, bla bla bla. Jo, absolut, jag kan fatta det, att det kanske då är lite skillnad i lön, men det där är inte rimligt. Alltså den där differensen, alltså jag köper inte den. Det är inte okej, tycker inte jag. Så det blir jag lite förbannad över. Men hur som, det var en parentes. Sen pratade vi om massa andra grejer. Alltså det var jättekul att prata sport med Mondo, måste jag säga. Skitkul. Jag fick också veta att den bästa och intressantaste baseballspelaren i världen just nu är japan. Kommer inte ihåg vilket lag han spelar i, men han spelar i USA någonstans. För att han både kastar och slår. Han är lika bra på att kasta som att slå.
Nu, jaha.
Ja, och frågar Mondo så här, är det här vanligt? För Mondos brorsa är ju baseballproffs. Så han spelar baseball på proffsnivå. Så han kan ju lite grann om det där. Och han sa, nej, det är så ovanligt. Det är nästan ingen som gör det. Men han kan tydligen det, den här japanen då. Så han är den absolut hetaste i baseballvärlden just nu. Så jag fick lära mig massor. Jag bara blev så himla sugen på att åka över till USA och titta på sport. Det är ju så jävla roligt där. Det är ju mycket mer som ett event än som en idrottsmatch. Liksom. Det är mer än så.
Men det var intressant, för att jag såg en blänkare på någon sociala medieplattform med en amerikan som brukade gå på hockey i USA, och så åkte han till Sverige för att dokumentera svensk hockeypublikkultur, typ att han så här filmade hur det är att gå på elitseriematch, och nu när det var så här slutspel i ishockey, hur hejaramsor och de här mycket stora klackarna och hur spelarna äntrar isen. Och han menade på att det var en jättestor skillnad i communityt runt svensk elitserie. Heter elitserie fortfarande? Hockeyallsvenskan. Och nu ska jag inte trassla in mig. Men alltså, vi pratar högsta nivån i Sverige i ishockey. Att det var en jättestor skillnad mellan stämningen på de svenska ishockeyarenorna jämfört med de amerikanska. Och då funderar jag på, för han var så himla tagen över det här kravallstaketet, att de måste ha vakter som håller isär klackarna innan de går in och ut ur arenan. Att publiken hejar tydligen, jag har inte varit på någon elithockeymatch någon gång, men publiken hejar tydligen även när de får ett mål mot sig. Och då tänkte jag på att det kanske är så att det är i Sverige så pass relativt sett billigt att gå på elithockey jämfört med USA. Och att det därför byggs en community där folk återkommande liksom hela tiden supportar sitt lag över hela Sverige. Medan i USA är så dyrt att gå på elithockey att det inte blir samma typ av public engagement som det är i Sverige. Men det här var bara en egen tes, eftersom han var så enormt fascinerad över Leksand och om det var Modo och liksom de här publik
Ja, men så kan det ju vara. Det heter SHL nu för tiden, hockeyligan i Sverige.
Swedish Hockey League. Okay.
Men så kan det ju faktiskt vara att det är ju väldigt dyrt att gå på till exempel NBA då, eller NHL eller vad det kan vara i USA. Och det kan ju vara en av anledningarna till att just collegeidrotten är populärare. Att det är liksom ett lag som du har råd att följa, du kan gå på allting och sådär. Det är faktiskt inte omöjligt att det är så. Det blir mer tillgängligt på något sätt. Och det är väl kanske det som också är lite grejen, att det är lite mer show, det är lite mer event när du går på någon match i någon av de högsta ligorna i USA. Jag gillar ju det. Jag tycker att sport är liksom den bästa sortens underhållning. Sen är det ju såklart trist att det blir så dyrt då, för att det är ju roligt om alla kan gå, men jag tycker ju att det finns ingen bättre underhållning än sport. Det gör jag inte. Sen blir man kanske hemmablind. Att man tycker att det är så tråkigt med sport hemma. Men det är ju en jävla stämning. Bara när man går på Hammarby handbollsmatcher. Liksom. För fan, man får ju rysningar och ståpäls. Det är ju, Eriksdalshallen lyfter ju. Det är ju den sjukaste stämningen. Det här är ju människor som brinner för sitt lag och åker på varenda bortamatch. De sitter och kuskar i buss till Kristianstad en dag mitt i veckan för att titta på match. Kommer hem 4 på morgonen och går till sitt jobb nästa dag. Det är ju, då är man engagerad, då brinner man för sitt lag. Och det är ju, just det brinnet kanske man inte ser i USA på samma sätt. De har ju väldigt mycket merch och så. Alla har ju liksom caps från sitt lag eller tröja från sitt lag och sådär. Men jag tror inte att de lever för sina lag kanske som man gör i Sverige. På samma sätt är det nog inte riktigt.
Jag kom på nu en grej som jag missade apropå att jag hade kollat på Robinson. Jag kom på, det här hade att göra med amotivation. Att man är supermotiverad till någonting. Man åker ändå till Filippinerna som de är på, tror jag. Astaggad, jätteengagerade tävlingar. Börjar få hemlängtan eller trivs inte. Man känner ingen tillhörighet till gruppen. Och hamnar i en känsla av amotivation. Jag vill åka hem. Och utan, jag tror inte jag spoilar någonting, men att det var flera stycken nu som valde att åka hem, som hoppar av.
Jag har inte följt Robinson. Det var det.
Jag tyckte det var kul när det var tjejerna mot killarna. Men jag är för könsseparatistiska upplägg ibland. Men det var det, du vet så tydligt hur en enormt hög, jättestark inre motivation plötsligt kommer inte ens till yttre motivation. Inte ens pengarna, lockelsen om att mina pengar räcker. Utan nej, I'm out of here. Jag vill inte vara kvar i det här sammanhanget. Det var det jag kom på att jag skulle säga. Då har jag funderat på deras motivationskrafter.
Ja, men spännande. Nu har vi fyllt ännu ett avsnitt här med insights.
Ja, och nu Jessica så ska du få sova vidare. Om du ens orkar sova.
Ja, men jag kommer nog att göra det tror jag. Jag känner att det enda sättet att komma undan min huvudvärk är att sova. Hur sjukt är det då? Så är man magsjuk och det värsta är att man har en huvudvärk.
Ja, men det kanske är ditt immunförsvar som slår bakut nu och jobbar så in i bomben.
Ja, jag har jobbat mycket nu, så är det faktiskt. Men jag går och lägger mig, Lovisa, och får prata mer om egen träning nästa vecka helt enkelt.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Vi hörs nästa vecka igen. Puss och kram!
Hej, hej!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.